Jag vill också passa på att säga ett stort grattis till alla mammor på morsdag. Ni är hjältar. Vi ser upp till er. Ni gör så mycket för den här världen och gör världen till en bättre plats. Så stort grattis från min sida. Jag funderar till och med om jag dagen till ära ska ha tagit på mig min neongröna muskelbolera. Men sen tänkte jag att jag tar kragskjorta istället. Men istället så ska jag presentera dagens tema på ett sätt som jag aldrig har presenterat förut. Vi talar ju om att lära känna Gud. Och dagens tema är: Gud är kärlek. Det är dagens tema. Gud är kärlek. Och det valde jag inte efter Eurovisionen igår, utan det hade jag planerat i flera veckor. Så dagens tema är: Gud är kärlek. Vad betyder det att Gud är kärlek, att han är kärleksfull? Vi talar ju i dagens samhälle ganska lättvindigt om kärlek, om att älska. Vi älskar musik, vi älskar vissa maträtter, jag älskar kinesiskt. Vi älskar film och popcorn. Och vi har väldigt varierande upplevelser av kärlek mellan människor. Vi har positiva erfarenheter, vi har negativa erfarenheter. Vi har varit på euforinstopp och vi har blivit besvikna, kanske övergivna. Mänsklig kärlek, om man skulle försöka samla alla de koncept och alla de tankar, alla våra erfarenheter om kärlek som vi har, så skulle det kanske kunna beskrivas med den här relationsstatusen på Facebook. Det är komplicerat. Och det är vår erfarenhet av kärlek. Därför kan vi inte bara utifrån mänsklig kärlek förstå Guds kärlek. Vi behöver liksom få en helt ny bild av hurdan Guds kärlek är. Aposteln Johannes skriver så här i slutet av sitt liv. Han var alltså troligen en av de yngsta av Jesu lärjungar som följde Jesus. Han levde längst av alla apostlar. Man tror att han blev 95 eller 100 år, någonting där omkring. Han hann se mycket, han följde med Jesu liv, vad Jesus gjorde, hur Jesus förmedlade vem Gud är. Han blev också utvisad till straffarbete på ön Patmos i slutet av sitt liv. Han var där länge. Han fick lida mycket, och trots det, när han ska beskriva hur han Gud är, så står det så här i 1 Johannes brev 4 från vers 7 och framåt. Då säger han så här: mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Johannes säger alltså, när han sammanfattar efter allt han har sett under sitt liv, allt han har sett av Jesus, så säger han: Gud är kärlek. Han var ett ögonvittne till Jesus. Han var där, han såg Jesus. Han såg hur Jesus mötte alla med kärlek. Jesus rörde vid de spetälska som alla andra tog en omväg för att gå omkring. Han såg Jesus förlåta syndare, förlåta prostituerade, förlåta äktenskapsbrytare. Han såg Jesus bota sjuka och bry sig om de fattiga. Han såg honom försvara de svaga och göra gott mot alla. Och till slut dog Jesus ännu en frivillig död för våra synder genom en hemsk, brutal korsfästelse på ett kors. Och när Johannes sammanfattar vem Gud är, när han har lärt känna honom genom Jesus Kristus, så säger han: Gud är kärlek. Gud är kärlek. Så det första vi kan säga utifrån det Johannes säger i det bibelstället är att Guds kärlek, om Gud är kärlek, Guds kärlek är omätbar och den är oföränderligt god mot människan. Att Gud är kärlek säger om Gud att kärleken är så djupt rotad i Guds väsen, vem han är och hurdan han är, att det fyller allting Gud gör. Kan du tro det? Allt Gud gör är fyllt av hans kärlek. För det är vem Gud är. För att Gud är oändlig, så är hans kärlek, så har hans kärlek inte någon början. För att Gud är evig, så har hans kärlek inte något slut. För att Gud är gränslös, så är hans kärlek gränslös. För att Gud är helig, så är Guds kärlek fullständigt ren och fullkomlig. Om du jämför mänsklig kärlek och Guds kärlek, så kanske det på ytan ser ut som att de har vissa likheter. Det kan se lite lika ut, kännas liknande, men samtidigt är det fullständigt olika. Kanske du någon har sett en bild, jag har inte upplevt det själv i mitt liv. Kanske du är instagrammer eller influencer eller något annat coolt och du har varit på alla de här ställena. Men kanske du har sett en sån här på takterrassen på ett fancy hotell, så har de en sån här infinity pool. Jag har aldrig upplevt det. Vi gör ingen handuppräckning nu. Man kan se på varandras Instagram-konton. En infinity pool. Och det är alltså en pool som har så smala kanter, en swimming pool då. Så smala kanter och kanske vattnet rinner över kanten så där de vackert. Så det ser ut som att poolen fortsätter rakt ut i Stilla oceanen eller Atlanten eller någonting. Och det är därför den heter Infinity Pool. Den ser ut som att den är evig eller den inte har något slut. Och så kan människors kärlek se ut också. Den har skönhet, den har ett visst djup, det kan kännas varm och nästan se evigt ut. I början speciellt, den här kärleken är evig. Man är på förälskelsens moln kanske. Men samtidigt så är mänsklig kärlek alltid begränsad. Precis som den där infinity poolen, hur den än ser ut så har den sina gränser. Och den är egentligen ganska liten, förhållandevis liten, för den ryms på ett hotelltak. Mänsklig kärlek är inte helt ren från olika dolda motiv. Den orkar inte älska för evigt, fast den till och med blir illa behandlad. Eller inte får någon kärlek tillbaka. Den är helt enkelt begränsad. Och på grund av att det här är vår erfarenhet av kärlek i den här världen, så har vi kanske också svårt att tro på och lita på Guds kärlek. Men lyssna, Guds kärlek är oceanen i jämförelse med infinity poolen. Guds kärlek är på riktigt gränslös. Den sträcker sig hundratals gånger djupare, vidare, längre. Och den är full av uppfriskande och förvandlande liv. För varenda en människa som säger, ja, den här kärleken vill jag ha del av. Guds kärlek är mäktig. Det var någon som sa att den starkaste kraften i hela universum är Guds kärlek. Ta atombomben, ta planeters kollisioner. De kan inte få till stånd det som Guds kärlek har fått till stånd. För det är på grund av att Gud är kärlek som han har skapat hela den här världen. Han har gjort allting i kärlek. Som jag sa, allt han gör är fyllt av hans kärlek. Ingen annan kraft i den här världen kan förlåta syndaren, kan upprätta brustna hjärtan, kan förvandla mörker till ljus. Ingen annan kraft i den här världen kan hitta dig när du är som vilsnast och längst borta. Men Guds kärlekskraft kan göra det. Jonathan Edwards, en välkänd väckelsepredikant på 1700-talet, han sa så här: det finns ingen kärlek så stor och underbar som den som är i Kristus hjärta. Han är den som gläds över att ge barmhärtighet åt människor. Han känner med dem som går genom lidande och sorg. Han njuter av att se människor uppleva glädje. Kan du tro det? Jesus njuter av att se människor uppleva glädje. Så säger han ännu så här: den kärlek och nåd som Kristus uttrycker är större och starkare än all den kärlek som finns i världen. I lika hög grad som solens ljus är starkare än ett stearinljus. Lika mycket som solens ljus är mer bländande, strålande och starkt i jämförelse med ett stearinljus, så mycket är Kristi kärlek starkare än all den kärlek som finns i världen. Men frågan de flesta ändå ställer sig ibland och funderar på: kan Gud verkligen älska just mig? Kan han förlåta de dumheter jag har gjort, mina synder? Jag är inte god. Och jag gör samma saker om och om igen. Jag tänker fel, jag handlar fel. Jag säger fel saker. Räcker hans kärlek till? Räcker hans nåd till? Kan du tömma stilla oceanen genom att stå på stranden med en skopa och försöka tömma den? Nej, och lika lite kan du, lika lite kan Guds kärlek för dig ta slut. Bibeln säger till och med så här: kärleken upphör aldrig. Och det som det egentligen står där, jag kollar i grekiskan, det står egentligen att den faller aldrig, den sviker aldrig. Den kan inte vackla. Alltså den är så stabil, så oavsett vilken tyngd du sätter på kärleken, på Guds kärlek, så kan inte den brista. Här om våren när vi var ute på gården och fixade någonting, så gick Wilmer omkring där på gården och tittade på grejer. Och vi har såna jättefina, eller nej, jättefina, gamla, helt okej, fina lyktstolpar, små lyktstolpar längs med uppfarten till vårt hus, som lyser och ger jättevarmt och fint ljus på vintern. Och jag bytte lamporna här förra året på flera av dem liksom, och de lyste ännu bättre och finare. Men Wilmer går omkring där på gården och sen så lutar han sig så där han helt sporadiskt mot en av lamporna, och så brister den och faller direkt. Jag var så här: va? De såg ju jätterobusta ut, de såg jättestarka ut de här lamporna. Och vår kille som väger knappt 12 kilo lutar sig och så går det omkull. Och kanske det är vår erfarenhet av kärlek i den här världen också. Ja, det så ljust ut, så vackert ut, det var okej. Men när vi sen satt lite tyngd på det, så gav det vika. Och så vågar vi inte mer lita på kärleken. Men det som Bibeln säger är att Guds kärlek, den sviker oss aldrig. Den kan inte brista, den kan inte falla i bitar. Oavsett vilken tyngd av synder, av mörker, av brist, av brustenhet i ditt liv du sätter på den, så kommer det ljuset inte att brista och falla ihop. Vi blandar ofta ihop våra upplevelser av kärlek i den här världen med hur den Guds kärlek kanske är. Våra erfarenheter får oss kanske att säga att, nej, men för att jag var med, jag har hört det här, jag vet inte om det är hundratals gånger, knappast tusentals gånger, men jag har hört det så många gånger under mitt liv i olika sammanhang, olika människor säga: för att jag var med om det och det, så kan jag inte tro på Gud. Så kan jag inte lita på Gud. För det och det hände mig, så kan jag inte tro på att Gud är god eller älskar mig. Och kanske frestelsen har varit där, åtminstone för de flesta av oss, att någon tänker så. Kan Gud faktiskt vara en kärleksfull och god Gud när det här hände mig? Vi har alla de erfarenheterna. Men det är viktigt att förstå att Gud skapar världen god, men han gav människan frihet. Gud gav människan fri vilja. För om du tänker på kärlek, kärlek existerar inte under tvång. Du kan inte tvinga någon att älska. Så fort du gör det, om du tror att du har fått den där människan att älska, så är det inte kärlek. För du kan inte tvinga någon att älska. Kärlek existerar, florerar, blomstrar bara under frihet. Gud ville inte ha en skapelse full av robotar eller av människor som bara slaviskt följer hans vilja, för att de är tvingade till det. Så Gud gav människan frihet, och det är på grund av vår frihet och hur vi använder den friheten som världen är brusten. Och jag vill bara säga det så att alla vet det. Kristen tro säger inte att allt som händer i den här världen är Guds vilja. Det är inte kristen tro. Om du har fått med dig någonstans ifrån, för det är en väldigt vanlig tanke, den finns i många religioner och den finns överallt i den här världen, att allt som sker är på något sätt Guds vilja. Och allt precis leder på något vis rätt ändå. Nej, allt för att den här världen är brusten, den är under synden, under mörkret, så är inte allt som händer i den här världen Guds vilja. Det du har varit med om, som har slagit ner dig, sårat dig, som har knäckt dig, det var inte från Gud. Vi har använt vår fria vilja för att gå bort från Gud. Och det är det som gör att världen är söndrig. Det är det som gör att det finns sjukdom, ondska, allt möjligt hemskt i den här världen. Det är inte Gud som sänder det. Sen kan vi någon annan gång gå in på lidande och den kristnas lidande. Och hur Gud kan vända allting till någonting gott. Hur Gud kan jobba genom lidande som vi hamnar och går genom den här världen. I den här världen och under våra liv. För det finns också, och Gud använder det på olika sätt. Men jag vill bara säga det, att när vi blandar ihop vårt lidande och det vi har gått igenom och tänker att allt kommer från Gud, då får vi en felaktig gudsbild. Det är inte den kristna guden. Gud är god. Han är alltid god. Han är alltid kärlek. Och hans kärlek sviker inte. Bibeln säger att Gud och hans kärlek, de förändras inte. Det står i Hebreerbrevet 13:8 att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Det förändras inte. Hurdan Jesus är, hurdan hans hjärta är mot dig och mig, det förändras inte. Istället skulle jag säga att när du gick igenom det svåra, så var det Jesus som såg dig och vars hjärta gick ut till dig och längta efter att få ge sin kärlek, hela, visa omsorg om dig. Många gånger under Jesu liv så grät han. Han våndades. Det står att han såg folkskarna, hur de var slagna och rivna i den här världen. Han fylldes av medlidande för människorna. Det är våra upplevelser, våra erfarenheter i världen som får Jesu hjärta att gå ut till oss. För det andra så är kärleken utgivande och osjälvisk. Hur kan du veta att Gud faktiskt älskar dig? Ett sätt att se om någon faktiskt älskar dig, det är om de gör någonting utöver det vanliga. Alla blir ju lite knäppa och knasiga när de blir förälskade. Man är beredd att göra nästan vad som helst. Men det finns också andra situationer när vi kan se kärlek. När jag var barn så lekte jag med min kusin i en hängmatta som fanns utanför deras stuga uppe i skogen. Och alltså deras stuga var uppe i skogen och hängmattan var utanför stugan där mellan två träd. Och jag låg i hängmattan, vi tog turer liksom. Jag låg i hängmattan och han gav fart. Hårdare och hårdare fart liksom. Och man funderar, kommer den att börja göra varv här snart? Liksom. Och så gungade vi där. Jag tror att vi hann ta några turer. Sen låg jag i hängmattan och han gav mer och mer fart. Mer och mer fart. Tills det här gamla bandet brast i hängmattan. Jag flög och jag landade rakt på en sten som stod upp ur marken. Rakt med ryggen på den. Inte med ansiktet. Tur. Rakt så den liksom knäckte rakt in i ryggen. Boom! Jag tappade andan. Jag kunde inte säga något. Jag kunde inte röra mig. Och min kusin visste inte vad han skulle göra. Vi var bara kanske 7, 8, 9 år eller så. Och hans föräldrar var inte där i stugan. Det var inga andra vuxna där. Och det här var ungefär 100 meter uppe i skogen från vår stuga. Han visste inte vad han skulle göra. Han bara skrek, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Jag kunde inte prata, jag fick inte luft. Så han sprang iväg full galopp ner mot mina föräldrars stuga. Han hittade min pappa. För mig kändes det som att han var jättelänge borta. Jag låg där ensam i skogen och tittade upp och fick inte luft och kunde inte röra mig. Och plötsligt så ser jag min pappa komma springande, flygande över stenar och stubbar. Och jag tänkte det, jag har aldrig sett min pappa springa förut. Det är kanske konstigt, tänker du. Men jag kan inte minnas det att jag någonsin, åtminstone inte på det sättet, jag hade aldrig sett min pappa springa på det sättet förut. Han såg ut som en sprinter liksom på 100 meters dash. Han flög som en hjort genom skogen. Så kom han och lyfte upp mig i sina starka armar. Och jag var trygg. Och jag tänkte så här, pappa måste älska mig otroligt mycket. Jag har aldrig sett honom springa på det sättet. Men när jag var i nöd, då kom han på det sättet. När du ser någon göra någonting som den aldrig har gjort förut för dig, då vet du att den älskar dig. När Gud ser ditt liv och mitt liv, den nöd vi är i, den synd vi kämpar med, då kommer han springande till dig och mig i Jesus Kristus. Gud gör någonting han aldrig har gjort förut i historien. Gud gör någonting som ingen gud i någon religion någonsin har gjort. Johannes förklarade så här uppenbarades Guds kärlek till oss. Johannes, 1 Johannes 4:9. Så här uppenbarar Gud sin kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Bibeln säger att så här uppenbara, en kärlek som fanns där hela tiden, en kärlek som var stark från evighet, plötsligt drar Gud upp ridån, bara bam! Nu ska jag visa åt er hur mycket jag älskar er. Så sände han sin son till världen för att göra någonting som ingen har gjort förut. Jesus Kristus själv är villig och stiger ner i världen, lever bland oss som en människa utan sin himmelska härlighet, och han tar på sig frivilligt ditt och mitt straff som vi borde ha fått. Bibeln säger att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Varenda en människa borde ha fått ett straff för den ondska, den själviskhet, den synd vi har gjort i den här världen. Men Gud säger, jag kommer springande för dig, jag stiger in i den här världen och jag tar ditt straff på mig. Så att du kan gå fri. Allt vårt hat, alla våra hemska gärningar mot varandra, allt som förstörde både människor, relationer och den här vackra skapelsen i jorden som håller på att falla sönder inför våra ögon. Allt det som förstörde, det tog Jesus på sig på korset. Han gav sitt liv. Ingen har någonsin gjort det Gud gjorde. Om du funderar, kan Gud älska mig? Se på korset. Se vad han var beredd att göra. Inte bara för människan, mänskligheten som ett kollektiv. Han gjorde det, lyssna, för dig. Och han skulle göra det igen, om det skulle behövas. Han skulle göra det bara för dig. Genom att se på Jesus i det han gjorde kan vi veta att Gud älskar oss. Våra liv, för att världen är brusten, ibland kommer det att vara på toppen. Ibland kommer vi att vara längst ner i dalen. Kanske fastna med fötterna i gyttjan. Men det betyder inte att inte Gud älskar dig. Gud älskar dig lika mycket oavsett vad den här världen slänger emot oss. Och vi kan lita på den kärleken, att den håller. För det tredje vill jag säga om Guds kärlek, att Guds kärlek är oförtjänt. Romarbrevet 5:8 säger så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, lyssna, medan vi ännu var syndare. Först säger Johannes, Gud uppenbarar sin kärlek. Nu säger Paulus att Gud bevisar sin kärlek. Gud ger ett bevis på att han älskar dig och mig. Och beviset är inte bara att Kristus dog för oss. Utan beviset är att han dog för dig medan du ännu var en syndare. En som inte ville veta av Gud. En som inte brydde sig om Gud. En som var bortvänd från Gud. Om du läser hela sammanhanget, Romarbrevet 5, vers 6, vers 7, vers 8 och vidare, så kommer det fram där. Vi kallas Guds fiender. Vi var hans fiender genom att vi har vänt honom ryggen och vi vill tro på oss själva, tro på allt annat. Vi vill klara oss själva. Så kallar Bibeln oss Guds fiender. Medan vi ännu var syndare. Kan du tänka dig det? Paulus säger också att kanske ingen vill ge sitt liv för någon som är ond. Kanske någon kan ge sitt liv för någon som är god. Så säger han, men Jesus gav sitt liv för dig medan du ännu var en syndare. Det betyder att före du har gjort någonting för att han ska älska dig, före han ens visste hur du ser ut eller om du är älskvärd, före allt i ditt liv hade hänt, så bestämde Gud sig. Jag älskar dig. Jag bevisar genom att ge mitt liv på korset för dig. Ingenting du gör kan få Gud att älska dig mera. Ingenting du gör kan heller få Gud att älska dig mindre. Hans kärlek är konstant oföränderlig. Havet, jag har använt den bilden kanske någon förut. Om du är ute på havet och det blir storm. Om du fokuserar på vågorna som stormar och som piskar mot båten, så blir du oftast körsjuk i det vågskvalpet. När du fokuserar på alla hot omkring dig, så blir du körsjuk. Men om du lyfter blicken och fokuserar på horisonten, så ser du att den är jämn. Den är ett streck, den rör sig inte, den är precis oföränderlig hela tiden. Det är samma med Guds kärlek. Om du fokuserar på det som händer i det här livet och tolkar vem Gud är utifrån alla vågorna som slår omkring dig, då kommer du att bli rädd. Då kommer du kanske att tappa friden. Du kommer att tvivla på vem Gud är. Men om du lyfter blicken från det som händer till Guds kärlek som är som horisonten, så kan du vara trygg. Du vet att Guds kärlek inte ändras mot dig. Du kan veta att Gud älskar dig för han gav sitt liv för dig. Och du kan veta att det är oförtjänat. För att han gjorde det före du hade gjort någonting för honom. När jag studerade på universitetet så kom min bästa vän Joel en gång till föreläsningen helt blåslagen i ansiktet med sår. Han hade blött. Han såg helt hemsk ut. Det är liksom den här scenen i Hollywoodfilmen där han säger, "You look terrible." Alltså han såg på riktigt ut som att han har varit i slagsmål. Skulle inte jag känna honom, skulle jag tänka att det här är någon värsting som är ute på helgerna och super och liksom slåss med folk. Det är så som han såg ut. Och jag bara så här liksom, what? Och på samma sätt, när Jesus dör på korset, så var det många som inte förstod det. Hur kan Gud dö på ett kors? Det ser helt förfärligt ut. Helt vidrigt. Han är ju blodig. Kan det här vara Gud som är så här svag, sa de, och hänga där på ett kors? Kan det här vara en stark, en kärleksfull Gud? Han kan ju inte göra någonting där. Jag frågar Joel, vad är det som har hänt? Vad har du gjort? Varför ser du ut på det här sättet? Så började han berätta att han var på övervåningen i deras hus. Han höll på att packa och fixa med grejer. Han hade sin ettåring Jakob där uppe som gick omkring. Medan han håller på att fixa så ser han plötsligt i ögonvrån att Jakob ett år går rakt mot trapporna. Det fanns ingen grind när de höll på att renovera. Han är precis på väg att ta steget ut för trapporna. Han förstår inte faran. Precis som vi människor, vi förstår inte faran i synden, i mörkret, i själviskheten i den här världen. Vi förstår inte vad vi håller på att göra med oss själva. Jakob stiger ut. Och Joel inser att han kan inte mera dra honom tillbaka. Han hinner inte dit. Så istället vad han gör är att han kastar sig efter sin son. Nerför trapporna. Och han fångar honom i luften. och gör sig till en boll och så rullar han ner och tar alla smällar och kommer ner en sån här uttrappa ända till nedervåningen. Jakob är helt oskadd. Han är blåslagen. Han har sår som blöder. Joel, han såg ut som en värsting, men han var en hjälte. Hans sår var egentligen någon annans sår. Som han tog på sig för att han älskade sin son så högt. Han tog Jakobs smäll, för Jakob visste inte bättre. Han förstod ingenting. Hade Jakob gjort någonting för att förtjäna det? Hade Jakob ännu liksom med sina fantastiska gärningar presterat att nu borde nog pappa älska mig? Nej. En ettåring har inte gjort jättemycket sånt än. De här bajsleblöjorna. Nej, det ska gå igenom alltihopa. Men han har inte förtjänat det. Men han gör det för att han älskar sitt barn. Han älskar sin skapelse. På samma sätt älskar Gud dig och mig, den här skapelsen. Han gör inte för att vi har förtjänat det. Han gör det för att han älskar oss. Om du någonsin tvivlar på att Gud älskar dig, se på Jesus. Han har uppenbarat sin kärlek för dig. Han har bevisat det. Se hur Gud i sin kärlek till dig låter sin son bli sårad och ta dina slag, ta ditt fall, så att du får bli hel och bli älskad av Gud igen. Den kärleken kan inte svika. Om vi vill tro på Gud, att han är denna kärleksfulla Gud, så lovar han att vara med oss genom hela livet. Han lovar inte att livet alltid blir lätt, men han lovar att vad än du går igenom så kommer jag att vara där för dig. Min kärlek kommer inte att svika dig. Därför säger jag, läser det här bibelstället till slut från Romarbrevet 8, vers 35-39. Där står det så här: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någonting som nu är eller någonting som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek, Kristus Jesus vår Herre. Den som säger: Jesus, jag vill ta emot det du har gjort för mig, jag vill tro på din kärlek, jag vill följa dig, då lovar Gud ingenting som finns i den här världen eller i den kommande världen, ingenting som kan komma emot dig kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Den kommer att vara konstant, den kommer att bära dig, den kommer att förvandla dig. Då har vi inte ens hunnit idag börja tala om hur Guds kärlek förvandlar våra hjärtan. Hur vi får bli hans barn. Johannes säger på ett annat ställe att se vilken kärlek fadern har visat oss att vi får kallas Guds barn. Han inbjuder dig att bli hans barn. Att få dela den här kärleken. Och alla som tror på honom ger han rätt att bli Guds barn. Att bli hans egen. Det är så mycket han älskar dig. Han ser inte dig som bara en människa i världen som ska räddas. Han ser på dig som sin son, sin dotter som är högt älskad. Oavsett vad du har gjort, vad du har gått igenom, vad du inte har gjort, så säger han: det här är min son och min dotter som jag älskar så högt. Jag hoppas att jag får vara där och visa min kärlek för dig. Jag hoppas att jag får vara där och bära dig genom livet. Gud är kärlek. Ska vi be tillsammans?